Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Då kör vi igång avsnitt 215 av Livshjulet med mig, Anna Hegerstrand. Den här veckan träffar jag en av mina favoritförfattare, nämligen Denise Rudberg, som ju gästade mig första gången i avsnitt 61 för 3 år sedan. Det blir alltså en återblick där vi pratar om hur hennes liv har förändrats sedan sist vi sågs. Och Denise har bland annat flyttat och blivit sambo och hon har släppt ett flertal böcker i olika genrer. Och vill du lyssna på hennes första Livshjulet-avsnitt så finns alla de tidigare avsnitten på Acast och iTunes. Och för distribution av Livshjulet står Acast och för klippning Kimbersen. Mig når du på anna@hegerstrand.se eller på Livshjulets Facebook-sida. Nu ha en jättehärlig sommarvecka så kommer Denise Rudbergs Livshjul. Vi hörs igen nästa vecka.
Då kör vi igång. Yeah. Välkommen tillbaka till Livshjulet.
Tack snälla.
Hur mår du idag?
Jag mår bra faktiskt. Jag mår väldigt bra. Jag tycker det är fantastiskt väder. Sommaren är här på riktigt. Jag har bestämt mig för att jobba idag och stund 2 dagar till. Sen är det total semester för mig.
Mm, hur länge då?
4 veckor ungefär.
Ja, vad skönt.
Ja. Det är lyx. Men att kunna stänga av. Jag var nästan inne på att skriva så här auto-reply på mejlen. Bara för att markera för mig själv att jag inte behöver svara.
Mm. Det har jag gjort en gång i livet. Det var när jag var 3 veckor i USA. Då hade jag auto-reply.
Ja, jag menar, det är ingenting. Det behöver inte brinna någonstans. Liksom.
Nej.
Och göra det så ringer de ju ändå. Men man behöver inte ständigt kolla mejlen för jag tycker det är så dåligt samvete.
Ja. Och jag vet ju att du är mitt uppe i... och skriva din sjunde bok i Gidoff-serien.
Ja, precis. Ja.
Tar du semester från det då? Att du bara, ja men då sätter jag punkt där och sen tar du upp skrivandet efter?
Ja, det är faktiskt så.
Och sen
så
rutinerat.
Ja, det är väldigt rutinerat. Jag har fått en otroligt bra rutin på mitt skrivande, ska jag nog säga. Och sen har jag haft ett ganska detaljerat schema tillsammans med min förläggare. Så att vi har, liksom, vi har möte i morgon och ska gå igenom manusets liksom första utkast. Och sen så får det vila i huvudet och liksom marineras. Och sen så tar vi igång och gör finredigeringen efter sommaren. Så det är jätteskönt.
Och sen kommer boken i oktober då?
Ja, precis. Mm. Sen går det tryck i slutet av augusti.
Och det är roligt för att vi satt och räknade lite här på hur många böcker du har släppt hittills.
Ja, och jag har ingen aning själv.
Nej, och jag försökte ju få ihop det här innan vi träffades. Men jag var faktiskt tvungen att fråga dig.
Ja.
För att det är, dels är det en träningsbok.
Ja.
Och det är en kokbok, eller receptbok, vad säger man?
Ja, kokbok tror jag. Eller, ja. Ja, jag vet inte vad det var, kokbok. Någon slags inspirationsbok.
Ja, men precis.
Som udda projekt.
Som du var aktuell med sist vi sågs.
Ja.
Och sen så är det din... Chicklit-serie.
Ja.
Nu vet jag att du gillar inte ordet chicklit.
Nej, det är lite speciellt. Det har ju använts som en nedsättande beskrivning av litteratur för tjejer. Och sen vet jag inte om man kan skriva att det är för tjejer. Just. Och just den här Stockholm Queens, då, om jag tänker på den, så är det nog... den appellerar lite mer åt att gå till, som man i utlandet kallar för, new adult. Alltså den nya vuxna. Jag tycker det låter som någon slags dålig porrfilm, men... men... ja, så att det, och så finns det young adult, alltså den yngre vuxna också. Men ja, men absolut. Mm. Men han har beskrivit det som tjejlitteratur, som man har avfärdat också.
Ja, just det.
För man benämner ju inte litteratur för män på samma sätt.
Nej, precis. Och det som jag menar med chicklit, det var egentligen väninnans storlek 37.
Ja, du tänkte de riktigt gamla rackarna.
De riktigt gamla, som jag ju började läsa.
Just
och sen
det.
Så, men det är väl tjejlitteratur.
Ja.
Nu är jag kaninöra om
båda. Ja, absolut.
Och sen så deckarna. Det är ju väldigt många olika genre.
Ja.
Och också så har du skrivit, de första böckerna skrev du, de var ju ålder 30-40.
Mm.
Och sen så Marianne Gidoff är i 50-årsåldern, 55.
Ja, hon är närmare 60 nu.
Ja, ja, men det är lite äldre. Och sen så, nu så är du aktuell med andra boken i din serie om tre 20-åriga tjejer.
Ja, precis.
Och så du täcker alla åldersspann här.
Ja, och så ungdomsböckerna då innan dess, de här Tillsammans och Bariksia, då var det ju ganska unga tonåringar.
Ja.
Så att, nej men, och jag tror ju på att göra så som författare, att liksom laborera med genrerna. Och det finns ju en oskriven regel inom förlagsvärlden att det går inte att byta genre. Och det har jag ju fått i ansiktet varenda gång jag har förhandlat om en ny serie.
Mm.
Och då sa jag, fast nu har jag gjort det så många gånger så nu bara får ni hålla käften. Jag är så ointresserad av att lyssna på det.
Det är din USP att du kör den genren som passar dig just för tillfället.
Ja, jag tycker att det är så det ska vara. Du ska kunna stå med, det är också författarens roll, eller konstnärens roll skulle jag säga. Att stå med fingret i luften och känna, vad blåser det nu någonstans? Och vad är det jag liksom kickar på? För man kickar ju på olika intresseområden under olika perioder i sitt liv.
Men sen så har du ju också flera olika genrer på G samtidigt.
Mm, exakt, och det tror jag också är jättenyttigt att hela tiden få tänka ur olika perspektiv och vinklar och områden. Ja, en spänningsroman har ju också en ganska satt form som man behöver skriva efter. Som det, liksom, det går inte att lösa ett brott på så många olika sätt. Och det går inte att berätta den typen av historia på så många olika vis.
Mm.
Och det är samma sak med vanliga romaner också. Och jag vet inte, jag brukar ju citera Neil Young som är en gammal stofil farbror numera. Men han säger att ge aldrig publiken vad de vill ha, för då tröttnar de.
Du ska presentera för publiken vad de ska vilja ha?
Ja,
eller?
Lite så. Och måste våga som konstnär och konstnärlig utövare att faktiskt testa nya saker. Jag tycker det är ens uppgift som kreatör.
Ja. Och du har sagt i intervjuet tidigare att din styrka är att du är orädd.
Mm.
Var kommer det ifrån?
Jag tror att det grundar sig ett ganska bra självförtroende. Man brukar säga så här, det ena är självförtroende, det andra är självkänsla och sådär. Jag tror att jag har ganska goda delar av båda två. Absolut så har jag situationer när jag känner mig jättesvag och rädd och sådär. Men jag är inte rädd för att misslyckas. Och det är min stora styrka. Jag säger, ja, jag kan misslyckas och ibland är jag ful, ibland är jag snygg, ibland är jag bra, ibland är jag dålig. Alltså, jag värderar inte så mycket dåliga... Nej, men när saker blir dåligt, så det är inte hela världen. Jag menar, jag går inte under för det, och det tror jag man lär sig med livets gång. Att till slut så nöter man ner den där rädslan, om man nu har haft den från början.
Och hur har du jobbat upp det självförtroendet och den självkänslan, antar jag?
Jag tror att det handlar lite om uppfostran hemifrån. Min pappa har varit väldigt liksom peppande och stöttande på många sätt. Men sen så undrar jag om inte det här kommer också från min idrottsbakgrund. För jag tror ju lite grann att som idrottare så tvingas du hantera misslyckanden hela tiden. Idrotten är en väldigt bra skola. Jag lyssnade på längdskidåkaren Johan Olssons sommarprat nyligen. Och då är det sådär, ja... Menar, du kanske förlorar ett VM och gör ett extremt dåligt resultat, eller kanske har en dålig säsong, flera dåliga säsonger, men du måste ta dig tillbaka. Så du kan inte låta resultaten liksom dra ner dig. Och jag tycker det är samma sak som konstnärlig utövare eller författare, vad det nu är. Så är det, du måste upp på hästen igen.
Och om du ska säga någon genre eller någon bok som du är extra liksom, som du tycker att nej, men det här har jag gjort extra bra. Vad är du bäst på av allt du gör?
Jag är bäst på att skapa bra karaktärer som stannar kvar. Jag menar, mina första då böcker som Väninnan, Storlek 37, Jenny S. Man minns kanske inte handlingen i de böckerna, men man minns alla mina karaktärer. För när folk kommer fram till mig och säger, hur går det för Kristin och Johan och Eva von Dies och Jenny S, vad gör hon nu? Och Matilde och Åse, hon som var så knäpp, och Laura i Storlek 37, precis som i karaktären i mina ungdomsböcker. Men så, och så självklart då Marianne Gidoff som har blivit en, liksom, en litterär legend, sa hon ödmjukt. Nej, men hon, ja, Marianne Gidoff är ju en speciell romanhjältinna för att hon är närmare 60 och liksom en skön dam i sina bästa år, skulle jag kunna säga. Så att det tror jag är bäst på det. Att skapa karaktärsdrivet drama.
Och hur mycket inspiration hämtar du från ditt eget liv till dina deckare, kan vi ta nu då?
Ja, men det gör jag nog. Framförallt så när det gäller deckarna så... Marianne Jidovs liv har jag byggt upp sedan länge. Det gjorde jag ju liksom under 2 års tid innan första boken ens skrevs. Det är hennes persongalleri och släktträd och allt sånt där som finns runt omkring i hela serien. Jag har ju en persongalleri nu på närmare 300 personer liksom runt alla böckerna runt henne. Men med Mariannes, med Jidovs-serien så är det ju, då måste jag ju läsa någonting eller höra någonting som gör mig jäkligt förbannad. Och då vet jag att då har jag liksom nästa krimlinje för nästa bok.
Just det.
Och då är det ju utsatthet som jag ofta ser det jag liksom går igång på, som jag finner väldigt liksom knäckande. Mm.
Och nu så har ju inte jag läst din senaste bok.
Nej.
På grund av att jag inte har så mycket lästid sen förra sommaren. Men jag har läst boken innan det som handlar om våldtäkter.
Precis.
Till exempel. Mm. Och nu så kommer en ny bok som handlar om misshandel.
Ja.
Kvinnomisshandel.
Precis. Misshandel, alltså våld i nära relationer. Det är väl det. Och det är, jag är ju bra på att liksom skrapa på ytan just när det är de här slutna världarna. Och ett äktenskap är ju verkligen en sluten värld. Mm. Det är ju en tvåsamhet eller en möjligtvis kan det finnas barn i bilden, men där är det ju en väldigt, väldigt, väldigt sluten enhet som är väldigt svår att upptäcka. Och jag menar, jag pratade med dig om tidigare här, att jag vet fall där det har pågått misshandel under liksom en livslång period och ganska brutal fysisk misshandel, inte bara den osynliga psykiska misshandeln utan även den fysiska, och det blir aldrig någon som får stå till svars för det. För kvinnorna vill inte anmäla. Gör de det så kanske de oftast, väldigt ofta drar tillbaka anmälan. Blir det en rättegång så är det en komplicerad rättegång. Det är väldigt svårt att bli fälld för det här. Det är fortfarande någonstans samhället sviktar lite i det här. Vi har inte riktigt fått bukt med när det gäller våld i nära relationer. Även om regeringen faktiskt gav ett uppdrag till polisen att göra en utredning med Karin Götblad i spetsen. Och jag tror att de gjorde väldigt mycket bra i den utredningen. Men fortfarande så, vi kommer inte till rätta med problemet.
Det är ju väldigt kittlande att läsa om. För vi är ju väldigt nyfikna på hur andra har det egentligen.
Ja.
Jag och min kille kan ju sitta jättelänge och prata om våra vänner och personer i vår närhet. Liksom deras relationer.
Ja.
Och det är istället... Det kan ju uppfattas som skvallrigt, men det är ju, för man speglar ju sin egen relation genom andra relationer också.
Så är det absolut, och det är precis det, den nyfikenheten, det tycker jag snarare är så här, det är ett intresse, jag vet inte om man behöver beskriva, man behöver inte alltid prata illa bara för man pratar om andra. Och så skvaller behöver inte, det har en sån ful beteckning tycker jag egentligen. Det handlar om ett engagemang många gånger, att man undrar och inte förstår vissa saker om andra människor.
Och jag vet ju att du har berättat om att du utsattes för psykisk misshandel, kan man kalla det?
Absolut.
Av en nära person som du levde med. Jag läser mellan raderna att det var din mammas nya kille.
Det vill inte jag kommentera.
Nej.
Men okay. Det var en person i min direkta närhet under min uppväxt.
Ah, okay. Ja. Mm. Ah. Och hur har det präglat dig? Var det någon som såg det?
Ja, det var faktiskt min farmor ställde frågan att allt inte stod rätt till, eller hur? Hon hade verkligen koll på det. Och sen så började jag förstå när jag var hemma hos kompisar och förstod hur deras relationer till deras föräldrar såg ut. Och jag kände att det är något som inte stämmer där jag befinner mig.
Mm.
Och jag tror att det har gett mig en inblick i det onda. Och det är klart att man lär sig... i alla erfarenheter du har, oavsett om de är onda eller goda, förkovrar dig ju. Och jag tror att jag har lärt mig också att se tecken. Jag ser väldigt tidigt på människor vad de går för. Jag kan läsa av ett rum på gott och ont. Sen så har jag med åldern kanske också fått lära mig att stänga av vissa saker. För vissa saker ska inte beröra mig. Men jag kan ju väldigt lätt gå in i andra människors utsatthet och förstå den. Sen så behöver jag ju inte absorberas av den, för det är en annan historia.
Och det här ledde ju till att du bröt kontakten med din mamma.
Ja.
Men du har en nära relation med din pappa idag.
Ja, och det har jag alltid haft faktiskt.
Ja.
Men på 70-talet så var det ju så att när föräldrar skilde sig så var man bara, då var det varannan vecka. Det var inte varannan vecka utan det var varannan helg.
Ja, hos pappan.
Hos pappan. Och då gick man på Skansen med sin pappa och sen så gick man på McDonald's om det fanns. Och så, ja, det var liksom, det byggdes inte upp på samma sätt. Jag tror att det... Men jag hade ju ändå alltid en kontakt. Vissa barn som hade föräldrar som skilde sig, de träffade ju inte ena föräldern överhuvudtaget. Nej, men så att jag har... Den har alltid varit väldigt självklar för mig, min relation till min pappa. Och det har ju själv varit otroligt stöttande.
Och då tänker jag så här, för jag läste till exempel Elaine Eksvärds bok. Hon blev sexuellt utnyttjad av sin pappa.
Mm.
Och hennes mamma förstod ju att det var något som var fel. Men hon, i och med att Elaine, hon var ju bara ett barn då.
Mm.
Så att hon visste ju inte vad som var rätt och vad som var fel. Och, då tänker jag som en mamma själv nu att det var hemskt att veta.
Mm.
Nu så här i efterhand då, att mitt barn har varit utsatt för det här hos den andra föräldern. Hur pratar du och din pappa om det?
Jag tror att min pappa har varit väldigt arg under perioder. Och han har, alltså, rent instinktivt så vill man bara sätta på sig två stycken rånarluvor och ta fram ett baseballträ och gå loss. Liksom.
Ja, det, är ju det lite, kan jag förstå.
Ja, alltså det är så här, vilket man inte gör i ett demokratiskt samhälle för att saker ska...
Inte de flesta av oss i alla fall.
Precis, men man har ju väldigt god lust. Och det är väl den, det är ju det man får liksom självklart motarbeta. Men jag tror att det är en väldigt svår utmaning att hantera. Å andra sidan så har ju min pappa... fått den bekräftelsen i den kontakten vi har. Och också, alltså, resultatet blev ju att vår relation är fantastisk. Och det hade ju inte heller varit självklart. Men jag visste ju också att min pappa inte visste. Hade min pappa vetat om och inte agerat, då hade det varit något helt annat. Min mamma visste ju om och agerade inte. Där var det ju mycket mer komplicerat. Men det här var ju, det var så renodlat för mig. Jag visste att hade min pappa känt till det minsta så hade han agerat väldigt kraftfullt.
Mm.
Och det är väl det jag kan liksom luta mig mot.
När var allt uppdagades då? Hur lång tid gick?
Nej, jag berättade ju ganska sent, tror jag. Jag flyttade hem till min pappa i tidig tonår. Och då var han... nej, men han, då berättade jag ju som det var. Och efter det så var det, jag hade ju inte någon kontakt med min mamma.
Nej, du var 14-15.
Ja, 14-15. Så det var precis i den. Och jag tänker på det idag. Jag har ju barn som är i den åldern.
Mm.
Och jag kan inte förstå. Jag kan inte förstå att jag liksom fick det modet någonstans ifrån att ta det steget. Mm. Det är ju helt fantastiskt.
Nej. Vad tänker du när du tänker att din mamma inte satte sitt barn först?
Jag tror hon gjorde det hon var kapabel till, faktiskt. Hon förmådde inte mer. Hon hade inte möjligheten att sätta ner foten. Hon hade inte möjligheten att stå upp för mig. Och jag vet inte, jag kan tycka att... Jag läste Linn Ullmans bok om sina föräldrar. Mm. Alltså Ingmar Bergman och Liv Ullman.
Mm.
Och många var... Vi pratade om den i vår bokklubb. Och alla var så upprörda över att det här barnets utsatthet och... Ja, men liksom inkompetensen som förälder. Men jag tyckte någonstans att man måste... Hon skrev så förlåtande om sina rätt dysfunktionella föräldrar. Och jag kan nog känna lite... Det är klart att jag känner en besvikelse över min mammas inkompetens som förälder. Men samtidigt så känner jag ändå att, ja, men hon gjorde det hon var kapabel till. Det fanns inte mer att göra. Det fanns inte mer att hoppas på. Och då är det väl så. Det är allmänmänskligt. Vissa saker är man bra på, vissa saker är man inte bra på.
Men har du förlåtit din mamma?
Förlåta tycker jag är ett svårt ord. Det tror jag faktiskt inte. Och jag har ingen lust att förlåta heller. För jag tycker att alla har ett ansvar. Och som förälder så är det yttersta ansvaret är barnet.
Mm.
Men det var inte hennes val. Och hon gjorde sitt val och det får jag acceptera. Så att jag väljer snarare att jag har accepterat min mamma och den hon var. Men förlåta, det är något helt annat för mig.
Mm.
För förlåta har nog mer med... en kärleksförklaring, och den är jag nog inte beredd att ge och vet inte om jag vill heller släppa ifrån mig.
Och du har ju två barn.
Ja.
Och två bonusbarn.
Ja, verkligen. Jag är stora härliga morsan.
Ja, verkligen.
Tycker jag själv i alla fall.
Ja, ja. En stor familj. Och du sa dig i en intervju, läste jag, att när du och din sambo flyttade ihop,
ja,
vilket ni inte hade gjort sist vi såg.
Precis, då var vi fortfarande, då hade vi inte ens pratat riktigt om det på den nivån.
Nej, och du sa att du ville ta det väldigt försiktigt.
Ja.
Och sen gick det nog ett år, tror jag, och så flyttade ni ihop.
Ja, och då hade vi varit ihop i nästan 3 år.
Ja.
Ja.
Hur känns det idag då?
Nej, men vi är väldigt glada och väldigt stolta över vår familj som har skapats. Och det tror jag också vi kan tacka oss själva för att vi tog det så himla långsamt. Så att alla bonusfamiljer där ute, om ni så här är sugna, bara, det finns någonting som är väldigt bra och det är tid. Därför barnen måste hinna acceptera och måste hinna liksom bli bekväma i de vuxna. Och sen så att man måste vara väldigt mycket vuxen själv.
Mm.
Alltså, man kan inte ta illa vid sig om ens bonusbarn är på ett visst sätt. Man kan inte ta det som personligt kränkande eller Man kan inte påskynda saker, man kan inte tvinga fram varma känslor, utan man måste bara acceptera att vi är här och vi, ungefär som ett gäng kollegor ska man ju se det som. Mm. Jag menar, vi väljer inte alltid våra arbetskollegor, men vi sitter i ett kontorslandskap, vi använder samma toaletter, vi använder samma kök. Men om man utgår från det och inte förväntar sig så mycket mer, så tror jag att man kommer ganska långt ganska snabbt ändå.
Mm. Jag tycker att ett ganska bra skräckexempel på bonusfamiljen är just bonusfamiljen,
ja,
SVT.
Ja.
När det liksom, hon är gravid och förra året firade hon midsommar med sin nu då exman. Att allt har gått så sjukt fort liksom.
Ja. Och det tycker jag, men precis, och det är ju det vanligaste. För man är, ofta är man så himla skör i en ny relation. Mm. Så att man tror att det som krävs för att vi ska liksom etablera och liksom befästa vår kärlek, det är genom att flytta ihop, skaffa barn på en gång och så pang, då är vi lyckliga. Men jag kom så väl ihåg när jag fick frågan, vill du och Henrik skaffa barn? Liksom ett gemensamt barn. Ja, men det skulle jag jättegärna vilja. Ja, men du har ju sagt att du inte är så sugen på småbarn igen. Jag bara, nej jag vet, men det vore mysigt just med Henrik. Okej, det var min bästa kompisfråga. Men om du visste så här nu innan att ni ändå skulle ha en helt fantastisk kärleksrelation och liksom lita på varandra 100%, men utan att skaffa barn, skulle du ändå då vilja skaffa barn? Nej, jag tror inte det. Nej, men då har du ju svaret. Mm. Då ska ju inte barnet bli det som ska liksom befästa vår kärlek. Vi måste ju vara så pass liksom klara ändå, i och med att vi faktiskt har två barn var. Vi har fyra barn tillsammans. Det är ganska övermäktigt ändå.
Ja, jag då som är mitt inne i småbarnsträsket tänker väl att ha en relation och har gjort det här familjefasen var på sitt håll, måste ju minska friktionerna något enormt.
Ja, men om precis att jag känner, hade jag suttit idag med ett litet barn, alltså vi pratar 0-2 år, så hade jag, i alla fall jag som person, inte varit förmögen att ta in Henriks barn så som jag känner att jag har kunnat göra. Nej. Därför jag har behövt ägna tid åt dem. Ofta är det så när man har flera barn att man vill gärna ha egen tid med varje barn. Men det vill man faktiskt ha om möjligt med sina bonusbarn också. Jag vill kunna hämta ett barn i taget på tennis och ta en macka. Och, även om det inte är jättelånga stunder. Men i alla fall ha möjligheten. Det hade ju varit omöjligt med ett litet barn på det här. Och jag är väldigt glad över våra fyra barn tillsammans. Så jag tycker det. Vi är jättestolta över det.
Och alla fyra lever ju på samma premisser. Att de har en annan förälder. Hade ni haft ett barn ihop så hade det varit det som hade varit ert barn.
Exakt, och det är så många som säger att det är kärleksbarnet. Ja, men vad hade de andra varit då? Ja. Så olycksbarnen.
De får inga, kärlek.
Nej, och det där är också en svår. Och nu när vi känner att, nej men vi, jag tror också att det är skillnad om man har en ojämn barnaskara på varsitt håll. Alltså om jag hade haft tre och Henrik ett, eller någon av oss inte hade haft barn. Då är det en annan situation. Men nu hade vi så demokratiska förutsättningar med ett exakt två barn var. Och då kändes det så lyxigt. Så vi har valt att landa i det. Och är väldigt glada och tacksamma över det.
Mm. Och när ni blev sambos, flyttade ni ihop igen lägenhet eller köpte ni nytt ihop?
Nej, och det var också en grej vi trodde mycket på. Nu hade vi faktiskt varsin lägenhet i innerstan, vilket bara det var ju helt fantastiskt.
Ja, för ni handlade frukost på samma bageri.
Precis.
Det är ganska nära varandra.
Så vi bodde inte alls, vi bodde 6 kvarter från varandra. Så det var ju inte alls. Och därför så kunde vi köpa en lite större gemensam lägenhet istället. Och det blev väldigt bra. Och sen lyckades vi hitta så att vi, det är inte särskilt stora rum, men alla barnen har ändå ett eget utrymme. Så det är som små båthytter liksom. Alla kan dra och stänga igen dörren och sova i sin egen säng och inte behöva slåss om allt för mycket utrymme.
Mm.
Och det är också väldigt lyxigt. Jag menar, att ha de förutsättningarna i Stockholms innerstad är ju extremt härligt.
Verkligen. Och ni bor kvar på Östermalm?
Ja, det gör vi.
Ja. Och du har blivit tonårsmamma också.
Ja, ja,
för
precis.
Ditt äldsta barn var 12.
Var han 12 då?
Ja,
lilla plurren.
Och nu är de 15 och 13.
Ja, nu är faktiskt 15 och ett halvt, 13 och ett halvt. Ja. Min son befinner sig just nu på konfirmationsläger, alltså konfirmeras på söndag. Och ja, det är väldigt mycket, men alltså jag känner att jag är mycket härligare tonårsmamma än vad jag var småbarnsmamma.
Ja, du är det?
Mm. Inte för att jag är så härlig och skön och så här, yo yo.
Här får du en flaska vodka.
Nej. Inget sånt, men jag kan relatera till deras problem på ett helt, alltså det går att diskutera, det går att prata med, det går att liksom någon, en liten människa som ligger på golvet inne på ICA och vrålar i 30 minuter. Vilket de gör liksom, det ska de göra. Men jag, det fick mitt så här, kortisol och fullständigt gå bananas i kroppen.
Ja, det är som man har sovit så här, 3 timmar mindre än vad man behöver.
Precis, och man är trött, man är hungrig, man har inte hunnit träna, man har alldeles för mycket jobb som väntar. Alltså, så här, den, jag fick inte ihop den ekvationen så himla bra. Tonårsgrejen, jag kan sitta upp och vänta på att någon är på fest och ska komma hem, eller jag måste åka och hämta, eller vi pratar, diskutera pengar och pengars värde. Alltså, det här är liksom, jag tycker det är kul. Jag vet inte om jag tyckte det där på ICA var så kul.
Nej, jag förstår det.
Ja, det är gulligt ibland, och framförallt när man ser på. Men sen är det faktiskt lite mysigt. Det är väldigt mysigt. Mina barn har ju fått syskon på min exmans sida. Och han lyckas klämma till med ett par tvillingar. Andra, så först har de en 3-åring och sen har de så tvillingar. Så det är ju fantastiskt. Alltså, det är världens lyx för mina barn att ha fått massor med småsyskon. Mm. Men jag tycker det är ganska kul att se på dem. För de är ju dessutom väldigt lika mina barn när de var små. Så att vi har liksom, det är min exmans gener som tydligen är enormt starka. För de, barnen är inte lika vare sig mig eller hans nya fru. Mm. Men det tycker jag är ganska spännande. Att så, just det är mina barns syskon och...
Ja,
jag tycker det är jättehäftigt.
Lite din familj också kan man
säga. Men jag känner att det är, jag har ändå lite extra småbarn. Jag kan säkert sno dem om jag får liksom, ja. om jag känner ett sug någon gång.
Ja. Och har ni fullt hus varannan vecka och tomt hus varannan vecka?
Mm, vi har lite överlapp faktiskt, rent praktiskt. Vi har min sambo har onsdag till onsdag med sina barn och jag har fredag till fredag, så att alla barn får ändå vara lite själva. Också, vilket också blir ganska trevligt. Man kan, det blir lite lugnt och lite lagom ett tag och så. Men så är det ändå 5 dagar när det är fullt ös allihopa.
Mm.
Märker man, det är då 6 personer och de är 11, 13, 14, 15.
Och så sitter 11, vi. 13, 14, 15, ja.
Ja, det är rätt tajt. Mm. Och sen är det liksom otroligt så här stark argumentation i middagsbordet. Mm. Så har någon av de där stackars, eller något av barnen har någon stackars kompis som är där på middag.
De
är helt sjuka. Och det är så härligt att se hur liksom, men det tar ju ett tag, sen hänger de också på i tugget. Men det är ganska högt i tak. Liksom.
Ja, vad härligt. Du sa att ni pratar en del ekonomi. Att nu kan man prata ekonomi och pengars värde. Ja. Men jag vet att du har ju ekonomisk fobi. Och du gav din, för sist vi såg så satte du betyg på dina olika delar i livshjulet.
Ja, just det.
Jag slopade det betygssystemet. Ja.
Tack,
men det var många 10-år, men det var en 1:a. Ja. Och det var ju ekonomin.
Och ekonomi är den 5:e tårtbiten.
Ja, där... Jag har lite så här ekonomisk fobi, skulle jag säga. En så här skön löpsedels rubrik.
Hur om sin ekonomiska fobi?
Jag har väldigt svårt att hålla ordning på papper och administration och sånt. Och det är väldigt, det är komplext att göra det. Och samtidigt så måste jag liksom delegera och hitta tid till det, och vilket jag har varit jättedålig på. Förut så fick jag hjälp av min före detta svärmor, och nu så har jag inte, nu har jag en ekonomifirma som liksom säger, nu måste du komma in med de här papperna, nu måste vi göra det här. Jag vet inte hur mycket jag har ringt till skattemyndigheten, för jag får så panik. Är du säker på att jag har gjort rätt nu? För jag är också så här, skattemyndigheten är för mig, det är liksom som att polisen står och knackar på dörren. Så jag är väldigt liksom, jag stressar upp mig väldigt mycket, och det är för att jag känner att jag inte har kontroll. Jag kan det inte. Jag är jättedålig på att få ihop bitarna. Jag skulle aldrig klara av att fylla i en deklaration själv. Men det är ju för att jag så en företagsdeklaration är annorlunda än en vanlig självdeklaration, fixar jag, det lovar jag. Men annars så, jag tycker att jag är väldigt dålig på det. Det är som att jag har någon så här ekonomisk bildningskomplex också. För att jag också, och sen ska jag vara krass också, när jag var gift så var faktiskt min dåvarande man som skötte allting åt mig. Han tog tag i det. Och liksom, jag behövde inte göra så mycket. Sen så bidrog jag ju med pengar. Det var inte det, det var inte så att han försörjde mig, för det har vi hade väldigt uppdelat på alla sätt. Men utan mera att någon som skötte liksom pappersarbetet åt mig. Och det är jag jättedålig på. Så att det är, jag skulle ge mig själv en 1 där. Så hård är jag mot mig själv, och önskar att jag i alla fall kan jobba mig upp till en bra 5 åtminstone. Men jag har ännu inte hittat strukturen, och jag hoppas att göra det.
Du var rädd för det?
Ja, men det är jag fortfarande. Jag är livrädd, men jag är inte lika... Då var jag så här chockad över att jag fick någon skatt som jag skulle betala. Alltså, jag var fortfarande lite för opåläst. Jag är lite bättre påläst. Nu skickar jag faktiskt en länk häromdagen till min revisor. Bara, ja, men det här kanske är någonting som jag ska ta ställning till eller för eller emot. Han bara, ja, bra. Så där kände jag, ja, men jag är lite bättre koll. Jag är lite mer förutseende och försöker planera. Men samtidigt så blir jag lite så här ledsen också över egenföretagaren roll, att det fortfarande är så stora utmaningar för små företag idag att gå runt. Och jag kan känna att jag skulle vilja anställa någon och vet inte om jag vågar inte liksom göra det, för jag kanske inte har råd. Har jag det? Alltså, det är så mycket osäkerhet runt det. För att det har också blivit allt mer komplicerat.
Ja, och jag menar, som du jobbar ju i ett kreativt yrke. Jag är också egen företagare. Ja. Kreativ. Man är ju inte ekonom liksom, men man måste ju på något sätt bli lite ekonom för att kunna dra runt det.
Ja, det är ju faktiskt så. Och jag är inte jättebra på det. Jag kommer aldrig bli bra på det, men jag tycker inte att det är fullt lika läskigt. Sen har jag ju ganska ojämna inkomster. Jag kan vara så här jätterik i oktober och sen så ska jag leva på det, vilket man inte alltid gör under längre period. Och sen så helt plötsligt har jag inte några intäkter på 7 månader och så oj. Det har varit ju rörigt. Så man måste ju liksom, jag har lärt mig att bli mer förutseende och är mycket, mycket bättre på det. Men jag tycker fortfarande att det är sjukt läskigt. Jag får alltid panik när min revisor ringer.
Du tänker att nu har jag gjort något fel, nu är det en stor skattesmäll.
Ja, men det är det varenda gång.
Har du åkt på någon skattesmäll någon gång?
Ja, det gjorde jag. Och då trodde jag inte sådär, så att det var något, det var egentligen inget oväntat. Men jag trodde att det var ett par hundratusen som skulle betalas året efter. Men det visade sig att det var inom 4 veckor. Och det var lite körigt. Men då var det bara så här, okej, då får man så här, göra så med bilen, dra ner på allt. Ja, men så här, kan jag sälja någon soffa eller något? Alltså då får man ju bara så här agera. Det är inte så konstigt. Men det är ganska, det är bra att tvingas bli ödmjuk, men det är också, det är en jobbig stress att ha det hängande över sig.
Hur stor drivkraft är pengar för dig?
Väldigt mycket. Alltså, pengar är ju trygghet också för mig. Och det är väldigt viktigt för mig att stå på egna ben. Jag och min sambo Henrik har helt separerade ekonomier. Vi har inte ens gemensamma lån, utan vi är helt liksom separerade i allting. Och det tror jag är också en... För i mitt föräktenskap, då öppnade inte jag ett kuvert på 12 år, för jag tyckte det var så obehagligt. Och min exman skötte alla liksom papper. Och det gjorde ju... Ja, men det gjorde också att jag fick total fobi sen när jag väl skilde mig och insåg att nu måste jag lära mig allt det här. Så det är liksom inget bra att låta någon göra något. Det är precis som man säger så här, ja, men jag står för räkningarna, jag betalar räkningarna och han tvättar bilen. Eller, alltså man ska, det är bättre att båda tvätta bilen och båda betala. Man ska dela demokratiskt på allt.
Ja, att man kan dra runt sitt liv om inte den andra finns i det.
Ja, och det vet man ju faktiskt. Nu vänners liksom föräldrar som har gått bort och så har man den ena mamman eller pappan som är kvar. Ingen aning om vilka konton som finns. Eller, alltså det finns ju en stor osäkerhet i sånt också. Det är inte så sunt. Det är inget bra. Nej. Man måste klara sig oavsett. Mm. Så det pratar jag med mina barn om. Och sen är jag väldigt tydlig. Så här, oj, nu åker vi på en tjusig resa. Då ska ni veta, då kostar det så här och så här. Skitjobbig med det där.
Men, så de njuter inte alls, de vet bara hur dyrt det är.
Precis, förhoppningsvis så vet de inte det. Nej, men jag tycker att, för att många av dagens ungdomar, de förväntar sig att saker ska vara så himla, att man bara åker till New York en weekend och det är si och så, och man fattar inte.
Mamma betalar.
Och då tycker jag, nej, vi måste liksom, ni måste förstå vad det här innebär. Och hur mycket jag måste jobba för att vi ska kunna göra alla de här superhärliga grejerna.
Men då tänker jag, för du släpper ändå ett par böcker om året.
Ja.
Så det borde ju ändå generera en jämn inkomst.
Ja, men det gör det ju. Ja, precis. Och det, är ju faktiskt också därför jag skriver 2 böcker. För att jag känner att ja, men det gör mig lugnare. Och ju lugnare jag är, desto bättre skapar jag. Så för mig är det, ju högre produktivitet, desto bättre saker gör jag ifrån mig.
Vet du hur många böcker du har sålt nu, allt som allt?
Nej, det vet jag inte. Men jag tror att sist jag räknade så var det i alla fall... det hade precis då passerat 3 miljoner totalt.
Det är jättemånga böcker.
Det är jättemånga böcker. Men nu vet jag inte riktigt.
Och man brukar ju prata om att man behöver sälja jättemånga böcker för att kunna försörja sig som författare och bli rik. Är du en av dem som liksom blir rik på dina böcker?
Nej, det ska jag inte säga. Jag klarar mig, jag lever gott. Men jag kan absolut, jag har liksom inte kunnat stoppa undan något större sparkapital eller gjort några investeringar. Det är liksom inte den nivån alls. Och sen så är det olika. Nu har ju... Alltså, marknaden har förändrats ganska mycket. Olika nya format, som ljudbok till exempel. Mm. Och då kanske det mina gamla avtal släpar efter. Så då kanske man har ganska låg ersättningsnivå för sånt som idag är väldigt högt. Alltså försäljningen av ljudfiler till exempel har ju exploderat med 100% eller 300%. Alltså så här, så att det...
Funkar det då typ som Stim, att om någon lyssnar på din bok i ljudboksversion så får du...
Exakt, ja.
Ah, okay. Mm.
Men då, de avtalen hackar efter ganska ordentligt, så att vi, det behöver uppdateras. Så, ja, men det är liksom, det är saker, marknaden förändras, och då förändras även våra avtal såklart.
Skulle du säga att marknaden förändras till din fördel? Eller är det som, jag menar, som säljer inga skivor nu, de måste åka ut och turnera och...
Ja, man tjänar pengar på olika sätt bara. Det är bara att liksom förutsättningarna förändras, och då får man också själv förändra sitt sätt då. Mm.
Och hur tänker du framöver? Tänker du att du ska skriva 2 böcker om året in i kaklet, eller har du andra ambitioner?
Nej, men jag gillar ju att skriva drama generellt, och jag har nu skrivit ett drama tillsammans med en författarkollega som heter Mikaela Blej. Och nu blir det lite hemligt var och när och hur det kommer ut någonstans, men det är absolut, och det är i lite rörligare format än vad en bok är, för det är ju en fast boksida. Mm. Men så det, och det är ju egentligen det jag är utbildad till. Jag är ju utbildad manusförfattare i New York University, så det tror jag att jag kommer göra. Men jag kommer alltid ha kvar böckerna som min liksom huvudsakliga verksamhet, för jag tycker också om det introverta som det är att skriva en bok, samtidigt som att jag tycker det är väldigt kul att jobba tillsammans med andra också.
Mm, för du har ju också programlett en del.
Ja.
Skilsmässohotellet.
Just det.
Och Läckberg och Rudberg.
Ja.
Eller var det Rudberg och Läckberg?
Nej, Läckberg och Rudberg.
Uh-huh.
Ja. Den legendariska tv-showen. Där.
Ja, men det var länge sedan.
Det var länge sedan.
Ja. Men Skilsmässohotellet är bara ett par år sedan.
Mm, det är 2 år sedan. Mm. Och det var otroligt intressant ur ett rent juridiskt perspektiv. För det handlar ju mycket om... Det var ju, lät ju som att det var Paradise Hotel Guds skilsmässa. Det var det inte. Utan det handlar om att liksom få avslut på en bodelning. En rent juridisk process som kan bli enormt långdragen. Mm. Och det var också väldigt... Så här,
kommer med ekonomin in också.
Exakt, det var egentligen det handlade om. Utsattheten i en separation, som den, alltså, en ekonomisk utsatthet som framförallt kvinnor får bli varse när de skiljer sig. Och att man inte kan gå ner på deltid. Kan vi bara komma överens om det nu? Man kan inte gå ner på deltid och sen skilja sig 10 eller 15 år senare och tro att man ska bli ekonomiskt kompenserad av sin man. För det finns ingenting i svensk rättsväsende som säger att det ska vara så.
Nej.
Så går man ner på deltid så är det ett eget fritt val som man måste planera för i framtiden i sådana fall.
Hur gjorde du när ni fick barn?
Jag gick inte ner på deltid. Jag jobbade 100% som frilansare.
Du att du skulle bli 37.
Exakt, ammandes. Och så vi blåste faktiskt bara på ganska mycket. Och sen så hjälpte vi åt så gott det gick, tror jag. Jag tog absolut mycket större ansvar hemma i och med att jag också var frilansare. Men nej. Det där med deltid, det där är ett jäkla gissel. I sådana fall ska man gå ner på deltid lika mycket under samma period, och annars så ska man dela och på kostnaden som det faktiskt medför i minskade inkomster, och sen planera och spara det för framtiden.
Mm. Nu har ju inte du och din sambo gemensam ekonomi, men
nej,
skulle du säga att ni lever jämställt annars?
Vi lever väldigt jämställt, skulle jag säga. Kanske lite mer åt hans sida. Han lagar nämligen all mat.
Gör han, fastän du har skrivit en kokbok?
Jag vet, men han är lite så här, tycker att jag ändå lagar rätt kackig mat. Så att han har liksom lite förskjutit mig från spisen. Vilket är ganska gulligt ändå. Jag är ganska bekväm med det. Jag kan sitta och dricka ett glas vin och käka chips medan han lagar mat istället.
Det låter superjämställt.
Eller hur? I love it. Nej, men i övrigt så är vi... Men jag tror att det är lätt att vara jämställda i vår relation. Vi har två helt liksom etablerade ekonomier. Vi har, alltså, att vara jämställd kräver sin ekonomi, ska man också säga, och det är lätt att vara det när man är 46 år gamla och har exakt två barn var och exakt var sin lägenhet som man kan bilda till en större. Även allt det där blir och det är inte så himla lätt att vara det i en nybildad familj när man bara jonglerar med tid och liksom ören hela tiden. Det är mycket svårare, så det är jättelätt att sitta och säga att man är jämställd och härlig idag, men det har krävt sitt arbete på vägen dit och var sin skilsmässa.
Ja, just det, han
är också skild.
Han var inte gift längre.
Nej, förhoppningsvis är han inte gift längre. Nej.
Men däremot så berättade du för mig att du var en obotlig romantiker.
Då måste jag ju fråga, skulle du kunna tänka dig att gifta dig igen?
Ja, men jag är obotlig romantiker, absolut. Det är tyvärr. Jo, men det är, jag har inga såna liksom, jag har faktiskt inga såna tankar på det, men jag har ingenting som säger att jag inte skulle göra det heller, så liksom, ja. Jag tycker sånt var urhärligt på alla sätt och vis.
Vi får hoppas att Henrik lyssnar på den här podden nu då. Och hur skulle ett drömbröllop se ut i så fall?
Ja, det har jag nog faktiskt inte tänkt på.
Så långt
har jag inte. Nej, precis. Riktigt så mycket prinsessdrömmar har jag inte legat och fantaserat ihop. Men jag har inga invändningar för eller emot. Det finns ingenting som säger att man måste göra det. Och det finns ingenting som säger att jag inte ville. Så det är mer där jag står, tror jag.
Du skulle kunna tänka dig att gifta dig igen.
Ja, men det kan jag absolut. Men jag tror tyvärr inte att vi kommer göra det. Men...
för att han inte får tummen ur? Eller skulle du kunna tänka dig i så fall att fria?
Ja, det skulle jag absolut kunna tänka mig. Men alltså, jag tycker sånt här är så otroligt genant. Alltså, jag är obotlig romantiker. Men jag blir också så stressad av romantik och rätta tillfällen.
Ja, du...
alltså, jag får panik. Jag vet att Emma Hamberg, en författare och kollega, hon brukar säga att när hon hamnar i romantiskt trängda lägen, då vill hon ta på sig blåställ och rapa. Liksom.
Alltså, för att avdramatisera.
Ja, och jag blir lite likadan. Jag får lite så panik. Så att jag tror faktiskt inte jag skulle våga ställa mig på knä och fria, om man nu måste göra just det.
Kan skicka ett sms.
Alltså, om det är okej så kan jag göra det. Men,
det finns ju såna här ringar i emojis.
Ja, exakt, precis. Nej, men jag tycker också... jag blir så där liksom lipig av mig rent allmänt. Att jag blir väldigt emotionellt drabbad av stora händelser. Nu är jag jätterädd för min son ska konfirmera sig. Jag kommer gråta hur mycket som helst. Men jag var inte det när jag var yngre. Det har kommit så sista, nästan så jag träffade Henrik, tror jag. Så att när jag går i kyrkan nu så tycker jag att det är så fint. Jag tycker att det är vackert. Jag blir väldigt berörd av de stunderna. Och därför kan jag också tycka att jag skulle tycka att det var väldigt fint att så här, bejaka, fin kärlek, allt sånt där. Men återigen, jag kanske får spatt också för att jag tycker att jag blir romantiskt trängd. Mm. Jag vet inte.
Du får jobba lite med den rädslan då.
Ja, kanske det.
På tal om rädslor, vilka är dina största rädslor?
Fåglar.
Fåglar?
Idag var jag tvungen att avbryta ett möte för att det kom måsar. Och var jag tvungen att sätta oss inomhus. Alltså, jag är panikslagen för fåglar. Måsar, gråsparvar, duvor framförallt. Så att, ja, alltså, panik.
Varför tror du att det är?
När jag var 2 år gammal vet jag att då hade min mormorfar en underlat på semester hemma hos sig. Och när underlaten smet ur buren, när de tog bort den skynket på morgonen, och då drog den ut och satte sig på mitt huvud. Mm. Och jag tror att det... och sen så har jag liksom bunkrat all min fobi och allmän ångest, i och med att jag är generellt en ganska glad skit. Mm. Men jag tror att liksom allt har kanaliserats till fåglarna.
Ja, du har samlat det där liksom.
Jag tror det. Och då var det någon som sa till mig, jag har gått jättemycket terapi och liksom är väldigt liksom öppen inför det. Men det var någon som sa att om man botar fobier, så då kanske det liksom kanaliseras i någon annanstans istället sen.
Ja, det är lätt att flytta en fobi till en annan. Ja,
ja, och då kände jag att fan, tänk för jag blir så här skiträdd för fötter eller något sånt där.
Ja, eller bara så här torgskräck.
Ja, eller så här onödigt. För fåglar är ändå så här rätt hanterbar fobi. Ja. Alltså, jag behöver ju inte gå över Hötorget i Stockholm och vandra mellan duvorna. Liksom, eller...
du skulle varit med häromdagen när jag kom och gick med vagnen. Och så lyssnade på podd, tittar ner och så ser jag 5-6 stycken små dunbollar som ligger helt nykläckta. Och jag hinner knappt se de här förrän jag bara hör hur någon bara skriker. Tittar upp, ser en fiskmås kommer mot mig och Noah då, min son, i vagnen. Med öppen näbb och bara skriker rätt in. Det var nära att jag hade en fiskmås i pannan.
Alltså jag får panik. Jag kan inte ens.
Jag flydde för mitt liv därifrån. Ja. De cirkulerar ju där uppe liksom, och jag gick rakt in i...
i boet.
Ja, i boet.
Men det är också här, det är ju också så här trutar, om man nu ska gå in på olika... för jag kan ganska mycket om fåglar. Oroväckande mycket.
Men det är ganska sunt att man lär sig om sin fobi. Ja. Att man ska få kontroll över den.
Ja, jag hoppas att det är det. Men de är ju så sjukt stora. Alltså det är som en labrador som kommer flygande. Mm. Och de upplevs ju som stora och sådär. Mm. Ja, jag vet, jag tycker det är superläskigt.
Du funderade inte på att vara med i Det stora fågeläventyret?
Nej,
på SVT.
Det skulle inte hända. Nej.
Ja, fåglar då? Mm. Ja, men det är ju rätt hanterbart.
Ja, så det är min största rädsla. Mm. Förutom ekonomi, alltså min ekonomiska fobi. Men den har jag liksom ändå... ja, den tror jag också är en sund fobi. Jag behöver liksom lära mig om min oro.
Mm. Och... Du sa också att du har gått mycket i terapi.
Ja.
Ja, går du i terapi nu?
Nej, det har jag inte gjort. Jag har inte gjort det på ganska många år. För man säger att man ska gå... Jag har gått i väldigt klassisk psykodynamisk terapi hos en utbildad psykolog och... sådär. Så det har inte varit någon mumbo jumbo quick fix för mig.
Det är då man går tillbaka, gräver i barndomen.
Och... precis. Mm. Och det handlar, och framförallt att man ska själv ställa sig frågorna och ge svaren. Så att liksom, psykologen är ganska tyst när man sitter där, vilket gör ju att man kan ju bli rätt stressad ibland. Mm. Men jag fick ju en verktygslåda genom det där som är väldigt nyttig. Så jag känner nog att jag faller liksom inte in i konstiga mönster eller orosmoment. Eller, det är vissa saker som triggar mig. Och det känner jag till och vet om. Och då vet jag hur jag ska hantera det. Och då blir det inte så läskigt. Men det är inte så att man kan undvika jobbiga saker genom livet. Det går ju inte.
Nej, man måste hantera det.
Ja.
Vad är det som kan få dig att bli mörk?
Men det är vissa jobbrelationer. När jag hamnar i ett visst trängt läge med en viss personlighetstyp. Och det där visste inte jag om. Men jag kan inte hantera vissa relationer. Jag, liksom går i, jag blir en annan person. Och det handlar mer om vem jag blir. Inte att de är dumma i huvudet och knäppa. Utan vem blir jag med den här personlighetstypen? Ja, då måste jag vara så här för att undvika det. Och det har jag nog lärt mig ganska mycket att... se väldigt tydligt och också hantera.
Vad är det för typ av personlighetstyper du blir stressad av? Eller...
Nej, det går inte att göra någon generell bedömning, utan det är vissa... Det är framförallt, tror jag, när någon har en låst inställning till hur ett problem ska lösas.
Mm.
Och den kanske för det första stämmer väldigt dåligt överens med min lösningsorienterade mitt lösningsorienterade förslag, kan jag tycka. Mm. Men också när man säger att det här är en satt mall och den ska du följa, och jag är inte intresserad av att ändra på den. Och jag tycker själv att så kan man inte göra, utan min huvudfilosofi när jag arbetar är vi löser det, och det får man bara se till att göra, och det kan finnas tusen olika varianter på det, men ja, nej, så det är...
Det märker man ju inte minst i ditt sätt att arbeta med dina olika genrer
ja.
När du skriver.
Ja, men tror jag. Och sen har jag också märkt en ganska intressant... Jag gjorde personlighetstest på vem man är på arbetsplatsen. Om man är gul eller grön eller röd eller blå. Eller. Och jag var jag var knallröd. Alltså en väldigt stark ledartyp. Och så alltså, men gud vad konstigt. Jag är inte så här, jag har aldrig varit chef. Så bara, fast det är ju typ det jag är hela tiden. Ja. Men jag märker också att jag med åldern och erfarenheten såklart också i jobbrelaterade möten och liksom diskussioner, förhandlingar är rätt hård liksom. Alltså jag tar ingen skit. Jag är helt ointresserad av att lyssna på saker som inte känns som lösningsorienterade. Alltså jag har noll tolerans för bullshit.
Mm.
Och det är ju fantastiskt. Det trodde jag alla, för jag trodde alltid att jag var the mood manager som gick runt och sa, oj, mår alla bra? Är vi okej här? Och så bara, shit, den personen är inte jag alls längre.
Nej.
Och jag vet inte, jag kanske aldrig har varit den. Det är bara att det är den sinnesbilden jag har haft av mig själv som Denise. Liksom.
Ja, vad intressant att få den... kalldusch.
Ja, det var rätt skön käftsmäll ändå faktiskt. Nej, men så blev jag lite stolt, tänkte att fan, den här bilden passar mig bra. Det är okej.
Mm. Du, hälsa.
Ja.
Det är ju en del i livet som vi ju pratar om.
Ja.
Hur mår du just nu?
Jag mår mycket bra. Jag tränar regelbundet. Jag tycker om att träna och också... Alltså, jag har också valt att prioritera det som en väldigt stor del av min tid. Jag har haft ganska mycket ryggproblem sedan jag var gravid. Sådana här diskar som trycks ihop som diskbråck. Och då har jag sprang maraton förra året. För den här ryggen mår inte bra av att jag sitter stilla alldeles mycket. Det är det värsta.
Vad jobb du har då?
Ja, men exakt. Så då har jag valt att faktiskt träna. Jag tränar 5 dagar i veckan innan jag arbetar. Och
springer?
Nej, springer gör jag delvis. Kanske 1-2 gånger i veckan numera. Mm. Men sen så går jag på sån här, någonting som heter B-Core. Det är olika plattformar som man rör sig mellan. Så det är som en... det är som man säger prehab istället för rehab. Alltså det här är innan man blir skadad. Det är fruktansvärt jobbigt. Så det är som avancerade pilatesmaskiner.
Det finns en studio på Östermalm,
ja,
vet jag.
Och i Vasastan.
Ja.
Och det är inte yoga, det är inte flummigt, det är inte så här seanser och liksom, för jag blir ju får spatt av det och blir bara arg. Så det klarar jag inte, utan det här är egentligen styrketräning, fast du använder den egna kroppen helt och hållet.
Och med fokus på kåren då?
Med fokus på kår. Så att alla övningar du gör är ju liksom kårrelaterade. Mm. Så att övningar som jag inte ens, alltså jag höll på att ramla om kull när jag gjorde dem när jag började innan jul, och nu så är jag liksom väldigt jämnstark. Sen så behöver jag göra liksom konditionsträning, alltså utföra pulsförhöjande träning också för att liksom bli lugn i huvudet. Men så att jag lägger rätt mycket tid på träningen, jag tycker det är kul. Jag ser det som en del av mitt jobb och välbefinnande. Mm. Jag tror att det är en god investering.
Det är en väldigt bra investering. Och hur är ryggen nu då?
Ja, men nu, så fort jag liksom, alltså om jag är borta från träningen av någon anledning en eller två veckor, då är det direkt tillbaka. Så att det här är ju bara, liksom, det är bara att fortsätta med. Alternativet är att man ska försöka operera, så då är det är inte säkert att man blir bra för det. Så att jag tror på stenhård träning. Mm.
Och kost och sömn och...
Ja, numera sover jag ganska okej också. Det har jag inte alltid gjort. Jag sover bra och kost är jag nog väldigt balanserad med, skulle jag säga. Jag äter sunt och tycker om mat, men jag är inte liksom... ganska ointresserad av dieter och så. Alltså det, jag får inte för mig att köra någon sån här detox-variant eller... Jag tror inte på quick fix. Utan jag tror på en, liksom, en balanserad, generell.
Är han duktig på att laga hälsosam mat?
Ja, han är jättebra. Generellt är han duktig på att laga mat. Alltså, ja. Även det. Men jag vet inte, jag tycker det är bättre att man äter det man tycker om. Och liksom, ja, men balans i livet, tror jag. Mm. Oavsett om det är träning eller arbete eller, eller kost.
Och just nu så, du har en ganska intensiv arbetsperiod bakom dig.
Mm.
Och nu så blir det en intensiv ledig period.
Mycket exakt. Ledighet. Ja.
Och vad ska ni hitta på semestern?
Vi tränar alltid på semestern. Det är liksom våran grej. Vi kör ett pass om dagen. Ibland en till två och en halv timme beroende på vad vi gör.
Oj.
Mm. Men två och en halv timme, då är det oftast en längre promenad. Du är ute och går ett par mil eller något sånt där.
Mm.
Men det är liksom det vi... Som när vi åker till Mallorca på vintern så kör vi stenhårt en vecka. Och det här tycker vi, liksom, det är vår lyx att få ägna bara åt träning och, eller vandra eller något sånt där.
Vad kul att ha det tillsammans, det gemensamma intresset.
Ja, det är faktiskt jättehärligt. Och sen förra året då åkte vi med barnen och då surfade vi i norra Spanien, i Galicien. Också skitroligt, men var fruktansvärt jobbigt. Alltså det var så jobbigt att surfa så att vi var helt färdiga. Man låg ju som döda sillar sen på
hotellrummet. Kom du upp och kunde surfa?
Ja. Jag kom upp på brädan flera gånger faktiskt. Alla stod på brädan efter tredje dagen, hela familjen. Så det var ju lite... Sen såg jag ut som en död säl när jag stod där, men det är helt okej. Så det gör vi mycket. Sen så, det är inte alltid barnen vill vara med på det. De tycker det är jättetråkigt, men ibland är de med och de är ofta väldigt aktiva med golf och tennis och sånt. Så att...
Mm.
Låter så, alltså olidligt hurtigt låter det så här. Vi äter hälsosam mat, vi tränar mycket, surfar med barnen.
Jag vet också att ni kan plöja en serie...
Ja, exakt. Ja, nej, men vi låser in oss och det kommer vi göra. Vi väntar ju, nu kommer ju Game of Thrones. Men allt släpps ju inte samtidigt på HBO. Det är ju väldigt irriterande, jag älskar ju det här. Men vi har faktiskt inte kommit igenom senaste säsongen av House of Cards.
Nej.
Jag tycker jag har tappat jäkligt mycket sista säsongen.
Vet du att jag har bara sett första säsongen på den?
Ja.
Så att det är, allt handlar om att jag har fått barn. Ja, men jag hinner inte någonting längre.
Och vi hinner ju allt sånt.
Ja. Ja. Jag längtar tills jag är där du är.
Jag längtar tills jag blir lite gammal helt enkelt. Det är mycket härligt.
Men så vet jag att du har landställe.
Mm, och vi har nu landställe tillsammans.
Ni har nu landställe tillsammans. Ja.
Vi köpte precis i samma område där jag hade ett mindre hus tidigare som vi köpte lite större.
Är det i skärgården?
Det är i skärgården och det är i närheten av golfbana och tennis och sånt där så att alla barnen har någonting att sysselsätta sig med.
Mm. Ska ni vara där ute en del?
Vi ska vara där ute och nu, alltså, när barnen är lite större då handlar det väldigt mycket om att så här, ni måste gå ut, ni ska inte hålla på med era telefoner eller paddor. Liksom, det är ju den konstanta, och det tror jag man har med småbarn också. Men med tonåringar, man kan ju inte bära ut dem. Inte längre. Inte om man tar in bärhjälp. Men, och då gäller det att kunna erbjuda saker som de faktiskt kan syssla med. Men man kan ju inte bara gå ut och ställa sig på en äng och stirra. Det blir ju inte heller...
Nej.
Och det är svårt, man måste erbjuda aktiviteter.
Mm. Eller plocka med kompisar.
Mm. Men då sitter de ändå inne i sängen
med sina telefoner.
Telefonen, så spelar ingen roll.
Ja, alla faser i barnens ålder har sina utmaningar, med andra ord.
Precis, lite så.
Ja, men vad härligt då. Och hoppas du får en jättehärlig sommar nu.
Tack snälla, och detsamma.
Ja, och så ska jag plöja dina böcker nu när jag får lite luckor.
Ja, men precis. Och det kan man ligga och läsa på sommarnatten när det är lite ljust också.
Ja, bra. Verkligen. Mm. Ha det bra nu, Denise.
Tack snälla.
Hej. Hej.
Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.